Andra advents evangelietext är hämtad ifrån Markus evangeliet. Två versar i början på Markus 1, vers 14 och 15. Markus evangeliet ger ju en väldigt kortfattad introduktion till Jesu verksamhet. Det finns ingen födelseberättelse, utan på några få rader presenteras Johannes döparen. Jesus döps och kan frestas, och så kommer vår text som på ett sätt är en sammanfattning av hela Jesu verksamhet, samtidigt som det är en inledning till evangeliet. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Amen. Kan man få ihop en predikan på de här få meningarna? Ja, vi skulle kunna plocka ut nyckelorden. Guds budskap, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro. Fem nyckelbudskap. Vi behöver minst en dag för varje. Så att det blir inte riktigt det. Utan istället blir det idag en tematisk predikan kring riket som kommer. Guds budskap, evangeliet stod det ju för. Tiden är inne. Hela tiden har profetiska budskap talat om den tid som skulle komma. När Jesus börjar i tiden inne, stunden har kommit, tiden är inne. Tiden för ett nytt ingrepp, Gud gör något nytt i frälsningshistorien. Och hans huvudbudskap kan sammanfattas i: Guds rike är nära. Och vad ska resultatet vara om vi förstår och tar emot detta? Att Guds evangelium presenteras genom Jesus. Jo, att vi omvänder oss och tror på evangeliet. Men som sagt, det blir tematiskt kring riket som kommer. Riket som kommer, kommer från himmelen. Om man tar jordiska riken så kan man säga att tre saker definierar ett rike. Gränsen, styrelseskicket och folket som bor, medborgarna. Sen finns det ju andra saker, det vet vi, kultur och historia och annat som sedan formar riket och förändrar skeden för riken under tiden. Men när vi tänker på Guds rike så har det helt andra utgångspunkter. Detta var ju dilemmat för den judiska befolkningen i allmänhet. För man väntade ju på Messias för att han skulle upprätta ett jordiskt rike. Så som man hade varit under konung Davids och Salomos tid. Ett betydande, rikt och viktigt rike i hela Mellanöstern. Det var den förväntan, den huvudförväntan som folket hade. Det skulle inte vara en fattig snickarpojk som kom. Som rörde sig bland folk som knappt godkändes. Det var inte konstigt att inte judarna i allmänhet tog in att Jesus var Messias. Styrelseskicket skulle jag vilja säga är det viktigaste i Guds rike. Det är Guds herravälde. Nu ska Gud, det som han en gång överlät åt oss människor att vårda skapelsen. Nu kommer Gud i det nya riket att ta över. Nu kommer hans herravälde, hans makt, hans närvaro och hans frid. Allting kommer att utgå från Gud och hans närvaro. Idag har vi en otrolig informationskampanj kring klimatet och vad vi har som människor håller på att riva ner. Men det är viktigt att komma ihåg att det är faktiskt i Guds rike nya himlar och en ny jord. Vi ska självklart jobba för allt vi kan under den här tiden som finns här med det rike, den skapelse som vi har. För det förvaltarskapet har inte tagit slut. Men Guds rike är något nytt. Och det finns ju hur mycket bilder som helst kring det här. Jag har valt att ta en bild. I Uppenbarelseboken så står det om riket att det är som en fyrkant i yta, men att det är en lika stor höjd. Kub, säger matematikerna. Och den kuben är, om vi tänker oss att vi börjar här uppe norr om Norge så de får vara med. Och så kan vi gå ner till Medelhavet och så får vi gå ända bort till ungefär Moskva. Om vi gör en fyrkant där. Det är rätt så bra yta. Men sen är den lika stor uppåt. Vi har väldigt dåligt höjdseende. Den här rymdplattformen som snurrar runt ute i jorden där man åker 2 dagar för att komma till. Vet ni hur långt ut den är? 30 mil. Det är till Oslo, det är väl ingenting. Men när vi kommer till den dimensionen, 10 000 meter, så har vi ingen atmosfär längre. Alltså i höjd, vårt höjdseende, vårt tredimensionella seende är väldigt begränsat. Det nya riket, det har alltså en helt annan inställning. Alltså vårt höjdseende kommer tillbaka. Om ni har svårt för att fatta så kan ni vara rätt så trygga. För att man har räknat ut att ungefär 10% av vår hjärnkapacitet klarar vi att använda. Nu kommer det matematik igen. Hur mycket finns det kvar? 900%. När riket kommer, då kommer vi få full kapacitet. Då kommer vi förstå hur stor Gud är, hur stort riket är, de nya dimensionerna. Kanske mera påtagligt och vackrare är ju detta med Guds totala närvaro. Vi ska inte behöva leta efter Gud. Vi kommer att förstå vem Gud är. Vi kommer att få se Gud. Vi kommer att få vara tillsammans med Gud. Inte någon som vi nu i vår begränsade tro. En del har förmånen att ändå få se glimtar på olika sätt. Och ibland kan vi i tron förhoppningsvis alla känna närvaron. Vi kan tro på närvaron. Vi kan ibland även fysiskt ta på den. Men det är ju ändå begränsat. Men då, i det nya riket, kommer Guds närvaro att vara total. Och i Uppenbarelsebokens bilder så handlar det ju om tältet som inte är stängt som det var i öknet. Utan tältpinnarna är uppdragna och utflyttade. Och Gud kommer vara så närvarande att Gud kommer att torka våra tårar. Ingen död, ingen sorg, inga sjukdomar. Vi får fritt äta av livets träd. Det var ju inte kunskapens träd på gott och ont som var det luriga. Det förställde ju bara till det för oss. Att vi alltid ska veta och förstå allting. Men det trädet som de inte skulle äta utav Adam och Eva, det var ju livets träd. För äter man av det så dör man inte. Och därför sände Gud ut människan från paradiset. Fritt dricka av livets vatten. Ja, det är ju bilder vi egentligen inte kan ta in där. Men det är det riket som kommer från himlen. Och hur kan vi förstå riket? Jo, vi kan förstå det för att riket kommer i Jesus Kristus. Jesus är det synliga beviset på riket, dess mål, dess syfte och dess funktion. När Gud väljer inkarnationen som vi talar om på jul, när Gud blir människa, tar plats som ett helt eller ett barn som är så totalt beroende av allting, så väljer Gud att ta plats på jorden för att visa sitt rike. Det Jesus gör, det han säger, på det sätt han handlar, illustrerar Jesus hela tiden hur riket en gång kommer att bli fullt ut. Om man tittar på Jesu undervisning, det finns ju en massa polemik och det finns annat, men om man tittar så är huvuddelen av Jesu undervisning, det handlar om riket. Ungefär 120 gånger nämns riket i samband med Guds rike, eller himmelriket som det står i Matteus. För Matteus undviker Guds ordet för att inte stöta sig med den judiska helighetstron. Det var alltså Jesu huvudundervisning. Men det var ju också på det sättet som han handlade som illustrerade. Så därför, det blir faktiskt 4 punkter. Det är ju lite ovanligt, för det ska ju vara 3 punkter vet ni egentligen i predikan, va? Tes, antites, syntes. Men glöm det nu, för nu kommer det en tredje, kommer en fjärde. För riket kommer till syndare. Jesu kärlek till människor var och en. Kvinnan vid Sykars brunn, Nikodemus, den rike ynglingen och så vidare. Vi har rätt så många personer beskrivna i Bibeln hur Jesus möter dem. Han är personligen intresserad av var och en. Han vill visa att Gud älskar alla. Förutsättningslöst. Sen är det också så att just därför att han känner var och en, så är Jesus också individuell i relationen med oss. Precis som han gjorde med de här människorna. Han inbjöd dem, han gav dem värde, han lyssnade till dem. Men han utmanade också. Han utmanade människan att vända om, att gå vidare, att vända riktning. Hans under, eller tecken som Johannes evangeliet beskriver, det är ju profetiska antydningar på hur det kommer att bli i riket. Det kommer det inte finnas någon död, ingen sjukdom. Mat kommer att finnas. Matundren illustrerar det här och så vidare. Allt det Jesus gör, det pekar på hur det en gång blir. Och det är också precis som Jesus är nyckelpersonen som Gud väljer för att visa på riket, så är också Jesus nyckelpersonen för oss för att få bli medlemmar i Guds rike. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är tron på Jesus som ger oss medlemskap, medborgarskap i Guds riket. Hos Jesus finns förlåtelsen, nåden och kraften, hjälpen, den helige andes gåva som gör att riket som kom, illustrerar första advent, riket kommer Jesus första advent. Idag, det var imperfekt, så har vi pres. Det heter inte imperfekt idag, jag vet det, men jag kan inte det nya. Idag är presens. Jesus kommer. Och sen har vi detta riket som kommer. Nästa steg. Idag finns Jesus. En text den här söndagen är när fariseerna frågar Jesus om riket, så säger han, men alltså, det är inte som ni tror. För riket finns inom er. Känner ni igen den texten? Vet ni vad teologerna säger idag? Egentligen skulle det vara bättre att säga Jesus finns mitt ibland oss. Det är ju ingen motsättning. För att riket finns i oss innebär ju också att Jesus är mitt ibland oss. Men när någon frågar, var är Jesus? Hur ser jag, vad finns Jesus? Ja, han finns mitt ibland oss. Inte någon annanstans. Inte långt borta. Inte i framtiden. Inte i dåtiden. Som uppstånden finns Jesus närvarande överallt. Redan nu. Han kommer vid tidens slut att också bli synlig på ett annat sätt när riket upprättas. tiden var inne. Och därför, när Jesus berättar för lärjungarna hur man ska be i Fader vår, så är ju en given bön: tillkomme ditt rike. Vi som tror, vi har för det första erbjudandet att ta emot i tro, ta emot förlåtelsen, ta emot Jesus. Men också får vi en kallelse att på det sättet som vi lever, verkar, ska vi vara med i riket som kommer. Och be om Guds rike, tillkommer ditt rike. Vi lever i tro utan att fullt kunna greppa hela förståelsen och förklaringen. Men det vi har, och det är ju utmaningen i den här sammanfattningen som Markus skriver. Om det är så att det som Markus har sammanfattat, att tiden är inne, att Guds rike är nära, då ska vi omvända oss och tro på budskapet. Vår respons är att tro. Och vad är det då att tro? Ja, det är det som du och Jesus har tillsammans. Inte det som någon annan säger eller någon annan har hört, men det som Jesus är för dig. Och då säger Jesus själv att det behöver inte vara något jätte. Det kan vara det här lilla senapskornet. Men vad ska du göra med det kornet? Jo, du ska trycka ner det i jorden. Alltså, använd den tro. Om du tycker den är liten, det räcker. Om den kommer till användning, kommer det att växa. Och det kommer bli något som är så stort så vi inte kan greppa det. Den tro du har på Jesus, det är den tron du ska leva med. Om du använder den så kommer den att växa. Och kanske inte på det sättet att du själv upptäcker det. Det kan vara smygande, det kan vara långsamma förändringar. Men det är det som är den viktiga förändringen. Och det handlar ibland om ett radikalt steg. Omvänd er betyder ju att vända riktning. Vad är risken för oss människor när vi låter vardagen ta över? När det blir allt? Och risken är att vi går en väg som går bort från Gud och Guds rike. Då är det vänd tillbaka, återvänd, vänd om, vänd tillbaka till Gud, sök dig till Gud. Och jag tror att för många människor finns det ett ögonblick, den där första gången man säger jag vill tro på dig, jag vill vara kristen. Den omvändelsen är jätteviktig och kan ge de här frälsningsupplevelserna som många bär med oss. Men det är en ständig omvändelse. På något sätt är det dagligen det där. Att vi lever i världen och risken är att vi kommer att leva av världen. Därför behövs den här riktningen mot Gud. Och det finns väldigt enkla saker som vi idag inte upprepar särskilt mycket, men som vi fick intutat, åtminstone jag det och min generation. Ja, du ska be och läsa din bibel varje dag. Idag vet vi. Vi vet att bibelläsningen minskar bland oss som är kyrkofolk. Och många av oss har fått intutat det som en norm, och det finns regler hur man ska göra, och det måste, du ska läsa ett kapitel varje dag och du måste göra det så och så och så vidare. Och så istället är det på något sätt som vi tappar bort bibelordet. Det enklaste sättet för Gud att tala till oss, det är genom sitt ord. Det ligger en bibel där ute, en översättning som är lite enklare. Om du tycker att det är jobbigt med den här gamla, pröva Messenger som är bibeln på ett nytt språk, evangeliet. Försök hitta formen för din dagliga bibelläsning och din bön. Och ibland tror jag faktiskt att vi ska göra saker som rutin. För rätt vad det kommer den som vill. Har vi en målsättning att vi vill läsa Bibeln och vi vill be, vad kommer det hända? Vi kommer inte få tid, det kommer hända så mycket annat under den tiden när vi har bestämt oss för att be. Har ni varit med om det? Och vad är det? Det är ju det att då börjar vi bli farliga för den onda. Gud är så enkel att bara vi på något sätt möter honom kommer han att välsigna oss och ge så hemskt mycket mer. Därför är utmaningen: omvänd dig och tro på budskapet. Stackars ni konfirmander som är nya. Egentligen ska ni ju inte få en sån predikan för ni har gått hela kursen, men nu har ni ju med er, ni som har varit med idag, för att ni kan berätta för de andra. Ligger ni ett steg före den? Och ni kommer också få vara med om någonting nu som ju på något sätt har trådar, symbolik in i Guds riket. Det är nattvardsmåltiden. I Bibeln finns ju bilder om att det är fest. Det är måltid när det riket upprättas. Det är bröllopsfest, det är måltidsfest. Och nattvarden är ju det. Nattvarden är ju en måltidsfest som innehåller så otroligt mycket av det vi gör. I nattvarden läser vi om att Jesus genom att dö på korset öppnar vägen för oss. Där finns förlåtelsen, där finns befrielsen, där finns gåvan, där finns medborgarskap. Genom att bekänna, ta emot förlåtelsen och ta emot honom i bröd och vin så som han själv var uttryckt när han instiftade nattvarden. Fira det här som åminnelse. Och åminnelse är inte bara att det är en minnesstund, utan det är ju också en aktiv troshandling att ta emot honom i bröd och vin. Det är ett sätt att använda sin tro, att ta trosteg. Och sen så är ju, tycker jag, biomekaniken i människokroppen att de som tror på slumpen, de har det inte lätt. För den här skapelsen, det är ju så med allting med skapelse. Ni vet det, att om jorden hade varit bara ett par meter längre ut i banan som det är, då hade den försvunnit. Om den hade varit längre in så hade den dragits inåt istället. Det blir varmare och varmare. Det var lite längre utåt, då hade vi försvunnit ut där. Då hade inte förutsättningarna för liv funnits. Det är ju slump, eller hur? När det smällde till där någon gång och det blev så där att det råkade hamna precis på den grejen där. Ja, nej men, och så är det ju med människokroppen också, som ju är så helt fantastisk. När vi äter, tar emot Jesus som bröd. Vad händer biomekaniskt? Jo, vi tuggar, vi äter, vi sväljer. Vart tar det vägen? Jo, genom blodet förs till varje cell ut den näring vi äter. Varenda liten cell. Att genom att ta emot i nattvaren bröd och vin så uppfyller vi hela kropp faktiskt med Jesus själv. Praktiskt gör vi så i vår kyrka att efter instiftelseord och liturgi så kommer jag ge gåvorna till nattvardstjänarna, förebedjarna och musikerna här framme. Och sen har vi en vandring att vi går fram i mitten här åt flygen till. Så kan du öppnar handen och tar emot brödet i öppen hand. Och sen åt det hållet så finns det en kalk som du kan dricka ur eller doppa brödet. Åt detta hållet så är det en skål och där doppar man brödet. Vi kommer också ha möjlighet att tända ljus. Nere i det nedre hörnet kommer det finnas förebedjare om du vill ha personlig förbön. Vi kommer att sjunga under tiden. Du som vill tro på Jesus Kristus För dig är nattvarden ett sätt att bekänna, ett sätt att vända sig till Gud. Kom och ät, ta emot honom som är vägen, sanningen och livet. Tack Jesus att du kom inridande. Tack för att du kommer till oss varje dag. Och tack för att du en gång ska komma tillbaka och upprätta ditt fantastiska rike. Hjälp oss att våga tro. Använd den tro vi har så att riket blir en del av oss och vårt liv. Amen.